Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre, kom du till oss med din heliga ande och bered våra hjärtan att möta dig i ditt ord. Räta du upp det som är krokigt i våra liv så att vi på rätt sätt bereder oss att möta vår frälsare och fira jul. Amen. Predikotexten idag är från Lukas evangeliets tredje kapitel, de sex första verserna som lyder i Jesu namn. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster. Då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Amen. Helige far, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Den tredje söndagen i advent är tillägnad Johannes döparen. Han är verksam som Herrens vägröjare. Innan vi kommer till hans budskap ska vi först notera hur noggrant Lukas gick till väga när han forskade för att skriva ner sitt evangelium. I början av evangeliet säger han, eller skriver: sedan jag noga efterforskat allt från början, har även jag bestämt mig för att skriva ner dig i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Vi ska veta att det här som har hänt och som har skrivits av Lukas och andra evangelister, det är högst tillförlitligt. Det har hänt i tiden, i ett bestämt område på denna jord. Trots det, eller kanske just därför, bemödar sig många forskare att så här inför jul proklamera otillförlitligheten just i det som hände kring julen. Och också denna kronologi som, och den tidsangivelse som Lukas här framställer. Man menar att just det här stället innehåller en del fel. Men felet är att man inte har hittat tillräckliga, tydliga uppgifter i den profana historien eller i arkeologiska fynd på det som Lukas framställer. Och då menar man helt axiomatiskt, som en grundläggande sak, att det som inte kan beläggas med sådant som är finns utanför Bibeln, det kan inte heller vara sant. Man utgår ifrån att det som Bibeln säger inte räcker till. Ändå är det så att Bibelns historieskrivning är långt bättre underbyggd än det som återfinns i den profana historieskrivningen. Men man vill inte tro det. Jag kan inflika ett exempel. För några veckor sedan läste jag professor Dick Harrison, historieprofessor i Sverige, där han skrev att alla vetenskapliga argument tyder på att Jesus verkligen har existerat. Det finns ju sådana som menar att han inte existerade. Men också en profan historieskrivare måste erkänna fakta. Vi ska se på några av de detaljer som Lukas nämner innan vi går in på Johannes döparens verksamhet. Tiberius, var det romerska rikets andra kejsare. Han adopterades av kejsar Augustus när han gifte sig andra gången med just Tiberius mor, Livia. Då blev Tiberius arvinge. Han började samregera med sin far Augustus år 12 efter Kristus. Det här finns belagt på en inskrift eller på andra ställen också, men det är väldigt sällan man tar fram det, utan man säger vanligen att Tiberius började regera år 14 när Augustus dog. Och tar man det så då stämmer inte tidsangivelserna ihop med övrigt i Bibeln, som innehåller ganska mycket sådana här belägg. Men om man utgår från år 12, då stämmer det precis. Det 15:e regeringsåret blir enligt den kronologin, alltså år 12, år 26 efter Kristus. Och då börjar Jesus sin verksamhet ungefär ett halvt år senare. Och då var han 30 år gammal, och man utgår ifrån att han föddes ungefär år 5 före Kristus, fast det låter konstigt, före vår tideräkning. Vi känner ju till att Dionysius Exegus, som beräknar tiden för vår kronologi, räknar fel på några år. Han utgick ifrån en del fakta som visar sig inte stämma. Sen de övriga data här. Pontius Pilatus var prefekt i Judén 26-36. Det stämmer precis. Herodes Antipas, som här kallas Herodes, var landsförste, eller han var tetrark, fjärdedelsförste, över Galileen och Perén år 4-39. Då avsattes han. Det här stämmer också bra. Herodes Filippus var hans halvbror, och Antipas gifte sig med hans hustru Herodias. Och det var ju Antipas som Johannes döparen tillrättavisades för att han hade sin brors hustru. Och för det blev han fängslad och också halshuggen. Det var Antipas som förhörde Jesus också under lidandes dagen, långfredagen. Lysanias, har gett ett visst problem. Han var tetrark i Abilene nära Damaskus, säger Lukas. Nu har han varit okänd under en lång tid, och därför har man sagt, Lukas tog fel. Det finns nämligen en Lysanias som levde ungefär 50 år tidigare och som är mycket väl historiskt belagt. Och så säger man att Lukas har nog här rådda ihop det här ordentligt. Men nyligen, inte allt för länge sedan, har man hittat en inskrift där just denna Lysanias under den här tiden finns noterad. Hannas och Kajfas var överstepräster, säger Lukas. Hannas var överstepräst år 6-15. Då blev han avsatt av romarna. Men judarna ansåg att han fortfarande var överstepräst ända till sin död. Det betyder att man hade två överstepräster. Kajfas tillträdde år 18 och var överstepräst till 36. Men enligt den principen att judarna ansåg att en överstepräst inte kunde avsättas, så var det två överstepräster. Det stämmer precis. Seth Erlandsson skriver en del om kronologin i sin bok Vem är han? Och han refererar där också hur tideräkningen har slagit fel, denna Dionysius Exiguus, och som har sen följt med i vår kronologi ända sedan det. Då kan vi alltså anta, även om vi inte vet helt säkert, att den mest sannolika tidpunkten för Johannes döparens framträdande var år 26. Om Jesus då började sin verksamhet ett halvt år senare och var verksam 3,5 år ungefär, så betyder det att korsfästelsen och påsken skedde år 30 efter Kristus. Och det stämmer mycket bra med många andra beläggställen, både i Bibeln och övriga historien. Vi får alltså med stor tacksamhet konstatera att Bibeln ger oss helt vissa tillförlitliga uppgifter om historien som Jesus kom in i blev människa. Han har levt här i tiden. Han har gått omkring på en bestämd plats i Palestina. Eller på orter i Palestina. Det här har inte skett i någon mytisk forntid. Det har inte skett i sagovärlden. Det har skett i historien. Också ateistiska forskare måste alltså bekänna det här. Att det här stämmer. Så går vi till Johannes döparen. Han förkunnade omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Enligt den här beskrivningen finns det alltså två grundelement i hans förkunnelse. För det första omvändelse, eller sinnesändring. För det andra till syndarnas förlåtelse. Alltså ett mål in i, som det grekiska ordet eis betyder, som används här. Det är två grundelement som alltid behöver finnas i kristen förkunnelse. Lag och evangelium. Johannes var en lagförkunnare av stora mått. Och vi ska lite fördjupa oss i vad han undervisade, vad han predikade, genom att följa de följande verserna. Ett stycke in i Lukas evangeliets tredje kapitel. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, huggorms yngel. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Det här var en skarp lagpredikan. Han tillrättavisade sina åhörare. Han anklagade dem för att ha djävulen till far. Oerhört radikalt. För vi vet, när Jesus debatterar med judarna, som Johannes återger i sitt åttonde kapitel, så sa Jesus också, ni har djävulen till er far. Men judarna hävdade, vi har Abraham till vår far. Ingalunda är vi söner av djävulen. De förtröstar på sin kötsliga härkomst. Huggormen är ju en bild av djävulen själv, den gamle ormen. Johannes döparen tog bort deras falska hopp om att de för sin härkomsts skull, för att de var Abrahams kötsliga barn, skulle ha rättställt inför Gud. Istället öppnade han helvetets port för dem. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Den symboliken, den förstod man. Helt rättmätigt skulle de dömas till den brinnande elden, om de inte omvände sig. Det här ledde till att folket omvände sig. För det heter så här. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta och de frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Det var klara besked. Lev rättfärdigt. Det har ni inte gjort. Ni ska ändra er. Börja leva på ett rätt sätt. Men Johannes stannade inte där. Till dessa som ångrade sina synder och som frågade hur de ska göra, så vi predikar han också evangelium. När de undrade om han rent av var Messias, sa han rent ut, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Johannes viktigaste uppgift var att röja vägen för Jesus och visa folket till honom. Vi känner till genom Johannes evangeliet hur han klart berättade vad Jesus skulle göra. Se Guds lamm som tar bort världens synd. På det här sättet fick folket veta vilken Jesu uppgift var. I Gamla testamentet skulle offren tjäna som soning för synd. Lammet som slaktades offrades för att människorna skulle få förlåtelse. Johannes kopplade samman bestämmelserna i Mose lag med Jesus som nu skulle komma, så att folket skulle veta att det var han som var den förväntade Messias. Genom Jesaja 53 visste judarna att den lidande Messias skulle vara deras offerlam. Det här var visserligen ett svårt ställe och de kunde inte riktigt begripa sig på det. Så det var, hände ofta att de inte hade rätt förståelse. Men de kände till det. De visste när det predikades för dem, så visste de vad Jesaja hade sagt. När Johannes döparen döpte skedde det alltså i ånger och tro på honom som skulle komma. Ännu var det inte fullbordat. Ännu återstod några år innan lammets blod göds på korset för att de skulle se att det verkligen hade skett. De döptes i tron på det som skulle ske. Du och jag är döpta till det som har skett. Men vi behöver ångra våra synder på samma sätt som de människor som kom till Johannes döparen och som han predikade för. Vi behöver ändra vårt sinne så att vi inte lever tanklöst för denna världens goda. Så att vi inser vårt tillstånd om vi är ute utan Jesus. Vi behöver påminnas om att vi utan Jesus är som ett träd som ska huggas ner vid roten och kastas i elden. Vi behöver höra samma predikan som Johannes döparen predikade. Men vi behöver också höra om samma Jesus. Utan Jesus skulle Johannes predikan ha varit fåfäng. Den skulle inte ha lett någonstans. Utan Jesus har vi inget hopp. Nu är tiden när vi ska rannsaka vårt liv och vårt handlande för att bana väg för Herrens ankomst. Bana väg. En kung kommer, det gäller att röja undan det som står i vägen. Och vi kan fråga oss, vad står i vägen i ditt och mitt hjärta? Kanske det just denna tid finns sådant som upptar vår tid och våra bekymmer så att det hindrar en beredelse för det att Jesus kommer. Kanske det är alla julkort, alla andra förberedelser som ska göras, alla gardiner som ska hängas upp, allt som ska pyntas. Trevliga saker allt det här. Men är det så att vi gör det som ett måste? Vad anser man om oss om vi inte gör allt så som vi har gjort förr eller som alla andra gör? Är det så att det är vår stolthet som vilar på detta? Att det verkligen har skett ordentligt? Kanske det då är så att det är det som är den stora stressen och det viktiga. Högmodet. För att visa oss oklanderliga utåt. Om det här är din ära, din stolthet. Har du brytt dig om vad som är inne i ditt hjärta? Varje dal ska fyllas. Den som fylls av sorg över att inte ha det som förväntas i sitt eget hjärta. Som upplever att man inte duger. Att man inte kan fylla de önskemål, de förväntningar som ställs på en. Den ska få se något annat. Rättfärdighetens kung. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Alla berg och höjder ska sänkas. Det högmodiga ska slås ner. Stolthet och egen rättfärdighet ska brytas ner. Ingen ska komma inför Gud och berömma sig av något eget. Det krokiga ska rätas. Villfarelse och falskhet ska rätas ut. För nu kommer sanningen som avslöjar det falska, som lyser i mörkret. Johannes döparen kommer idag till oss och säger: rensa ut falskhet och orättfärdighet ur ditt hjärta och gå den väg som Gud befaller. Ojämna vägar ska jämnas. Med synd och falskhet i hjärtat känns vägen obekväm. Men med öppenhet och bekännelse av synd inför Gud och människor blir det lättare att vandra vägen framåt. Kung Herodes ville inte lyssna fast han var berörd av Johannes predikan. Kanske det är också så med dig att du plågas av någon hemlig synd som du är bunden i. Bekänn den och gå till Jesus. Eller har du någon i din familjekrets som lever i öppen synd, som känns som en sten i skon som man inte blir kvitt? Kanske du behöver förmana honom eller henne. Ta exempel av Johannes. Texten slutar med att alla människor ska se Guds frälsning. Evangeliet ska gå ut till alla människor, inte bara till judarna, utan till alla folk, till jordens ändar. Det här har den kristna kyrkan varit drivkraft för missionen. Gör alla folk till lärjungar. Drivkraften finns inte i det som idag verkar vara det viktigaste för många, både enskilda kristna och organisationer, nämligen att skapa bättre levnadsförhållanden på denna jord. Nej, den kommer från det faktum att Gud en dag sätter yxan till roten på träden och kastar det ofruktbara trädet i elden. Johannes döparens verksamhet är en predikan med Jesu ankomst för ögonen. Det är samtidigt en predikan med den yttersta domen för ögonen. I Johannes evangeliet presenterar Johannes döparen sig som brudgummens vän. Det är en fin bild av brudgummen och bruden som förbereder sig för bröllop. Jesus har köpt sig en brud, en oansenlig, i sig själv en ovärdig brud. Den förebildas av hans stammödrar som räknas upp i Matteus evangeliets första kapitel. Där nämns fyra syndfulla kvinnor. Där nämns Tamar och Rahab, den hedniska kvinnan Rut och Urias hustru Batseba. Alltså sådana som inte borde få vara med i Guds folk och få kallas Kristi brud. Men de fick en fin bröllopsdräkt av nåd alena genom tron. Jesu egen rättfärdighet. Syndare bland judarna. Syndare bland hedna folk fick intas till detta Guds folk. Och fick bli Guds egendom. De fick bli det genom Jesu egen rättfärdighet. Så har också Kristi församling, Kristi kyrka, blivit ansedd värdig att vara Kristi brud utan egen förskyllan, genom nåd alena. Nu väntar bruden på att brudgummen ska komma för att hämta henne till bröllopet. Vad ska hon göra då? Jo, hon ska för det första vara trogen, alltså att inte förleda sig av andra män. För det andra, att göra sig färdig att möta brudgummen med jubel när han kommer. Där hade Johannes sin uppgift, att förbereda Guds folk för Jesu ankomst. Idag är det min uppgift att få påminna dig att du ska förbereda dig att möta din brudgum. Att du ska vara trogen, alltså i bildlig mening vända dig bort från allt annat som kan vinna din kärlek och vända dig till frälsaren. Och att påminna dig om den sköna bröllopsdräkt som han har vunnit av dig, som han en gång klädde på dig i ditt dop och som ska vara ditt skydd inför den allseende domaren när han kommer. Då får också julförberedelserna en annan motivering. Inte för att vi ska motsvara andras förväntningar, utan för att vi ska få vara ett uttryck för Guds kärlek. För att det lilla vi gör ska visa på den Herre som vi väntar till gäst. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Så ta då emot honom, så får du välsignelse, både för denna tid och för evigheten. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, tack för att du kom till denna värld och genom dina heliga apostlar och evangelister har gett oss tydliga bevis för att du levat och verkat ibland oss. Tack för att du har gått in under mänsklighetens villkor och burit våra synder på korset och där gott gjort för dem, så att vi har fått bli dina och genom dopet klätts i din rättfärdighet som du vann genom ditt heliga och syndfria liv. Lär oss att bereda väg för dig och att bereda oss själva så att vi kan fira en rätt jul och också att vara beredda den dag du kommer för att hämta oss till din härlighet för din egen skull. Amen.